Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej, Sabina Andersdotter heter jag. Jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. Jag startar en podd, häng på. Hej och välkommen till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens chefer intervjuas om deras karriärresa. Här försöker vi identifiera lyckande faktorer hos branschens absoluta toppresterare. Vi försöker se vad som gör skillnad till att lyckas i vår bransch. Vi hör historier om hur de här personerna lyckades och hur man gjorde det. Vilka skitjobb har de fått börja med och vad har man försökat på vägen? Vad har de gråtit över och vilka segrar har de fått fira? Bakgrunden till podden är att jag själv blev ombedd att vara med i Framgångspodden av Alexander Pärlros. Jag blev förstås väldigt glad för förtroendet och få vara med i en så välrenommerad podd. Men också nervös att jag inte skulle få några lyssnare eller nedladdningar. Ni vet ungefär samma känsla som när man var liten och hade kalas och undrade om någon nu skulle dyka upp på ens kalas. Hur som helst, efter en tid så utvärderades resultaten och jag var på helspänn. Mitt program hade laddats ner utav massvis av lyssnare och mer än många andra jättestora entreprenörer som ställde upp under samma period. Med inspiration av Alexander och tack vare medverkan så föddes idén att skapa en egen podd. Då föddes Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens chefer helt enkelt intervjuas om deras karriärresa. Vi får höra om branschens mest framgångsrika, hur de tagit sig fram genom skitjobb och upp till toppen. Häng på!
Välkommen hit, Micke Grimborg. Idag koncernmarknadschef på Synsam Group.
Stämmer.
Tidigare försäljningsdirektör på TV4. Mm. 16 år om jag förstår det rätt.
Mm, stämmer också.
Om du ska berätta.
Tänk att jag har haft ett liv innan det också.
Ja, förstår du? Hur gammal är du egentligen?
Ja, det är knappt man vill säga, men det är 55 faktiskt.
Ja, du ser. Då har du hunnit med lite grann. Det är bra för våra lyssnare att få lyssna på någon som varit med om lite.
Så man får passa på så länge man minns.
Eller hur? Mm. Om du ska berätta för våra lyssnare vem du är, hur du är uppväxt, var du kommer ifrån och vad du har åstadkommit.
Oj. Mm. Herregud, vilken fråga. Den är ju lång då, man är 55.
Nej, jag ska men, bara sitta tyst från och med nu.
Är det så? Ja. Nej, men den, precis som du då kommer ifrån en liten stad, så kommer jag ju från en liten förort. Och den var Farsta strand, och den var ju från början när den byggdes till och med. Så att där levde jag mina första 14 år, och sen flyttade vi in till stan. Mm. Och under den där tiden som man då inser när man blir äldre, så det var ju en massa saker som betydde något där. I Farsta var det rätt tufft. Så jag hade inte så mycket kompisar. Jag är ensamt barn. Mina föräldrar skilde sig när jag var 12. Jag flyttade in med pappa då till stan. Och har väl så att säga haft en väldigt fri uppfostran.
Vad betyder en fri uppfostran för dig?
Nej, men när jag flyttade in till stan så var det, då vändes mitt liv. Då blev det riktigt, riktigt kul faktiskt. Och då var det gymnasietid. Pappa var vd på ett städbolag och reste mycket, så att jag fick faktiskt ta hand om mig själv rätt mycket. Men ur det så har det ju då kommit en massa saker, både på gott och ont som alltid. Men jag har klarat mig själv, kan man väl sammanfatta det med. Började ju jobba. Pappa var ju en sån här som han sa ju att när jag var 12 år, så nu får du fixa din veckopeng själv om du ska köpa något.
Så du blev självförsörjande vid 12?
Ja, jag är ju så gammal så jag åkte till och med den första hemglassbilen. Mm. Det är du. Och det är fortfarande ett av mina bäst betalda jobb, kan man säga. Efter.
Är det så?
Ja. Man behövde inte betala skatt när man var så ung. Nej, men det var, först var det så här att om du ska känna någonting, då får du fixa det själv. Och då fanns det ju inte så mycket val, så det var ju att dela ut reklam. Och då var det 5 öre i lappen, så kan ju alla tänka sig att antingen har man en väldigt bra kondis eller så har man inte så mycket pengar när man har delat i 1000 hushåll, och det tar sin tid. Men det gjorde jag. Och sen så gick det där över till att fredagar, då kunde man sälja blommor, tulpaner, gjorde jag det. Och sen så kom det ut någon som ägde den här tulpanfirman och sa, vill ni åka med och sälja potatis?
Mm.
Och då gjorde vi det, fast i Hallunda, så det tog ju en dagsritt bara det. Och Hallunda höll precis på att byggas. Och jag kommer ihåg en gång då, på tal om det där med när man gör bort det, som också då har varit en röd tråd i mitt liv, så skulle jag gena över en slänt.
Mm.
Och i den här skrindan så stod det säkert 200 kilo potatis. Och det gick inte så bra. Jag kom aldrig in i en port utan jag låg och plockade potatis. Och sen såg jag att jag ska inte hålla på med det.
Får jag fråga, när du sålde tulpaner, var du bra på att sälja tulpaner redan på den tiden? För försäljning var ju någonting som har genomgått hela din karriär.
Ja, men det är väl det som man inser nu. Att jag, för mig var det var nästan som man var, det heter väl akkord.
Mm.
Det handlar ju om att sälja de där snabba så man kunde göra någonting annat. Så jag var faktiskt ganska duktig. Och sen var det med glass, och då började det så att då blev man avsläppt i olika delar. Ofta då i närheten, i första området. Och då börjar man med att dela ut reklam. Och skötte man det då handlar det ju om att sköta sig. Då fick man chansen att sälja. På den tiden så hade då hemglass. Att då gick ungarna ut och sålde med en sån här hård bricka. Och det var pinglass eller paketglass. Och så tog man order vid dörren. Och så visste man vid ett visst klockslag skulle man vara tillbaka till bilen. Hämta grejerna och ut och leverera. Och det var ju samma där. Att ju mer du hade sålt så fick du springa flera gånger. För den där brickan var ju liksom begränsningen. Och skötte man sig där och sålde bra, då fick man åka med i bilen.
Mm.
Och då hade jag då en gång i veckan 4 timmar runt där folk kom till bilen sen och fick leverans. Men håll i det, men det var, jag tjänade när jag var 12 år 40 kronor i timmen.
Mm.
Det är 160 i veckan. Mm. Det är 720 i månaden. Det, alltså, det var riktigt mycket pengar.
Ah.
Så att där någonstans så började jag väl tycka det var kul i alla fall med att.
Fick du lite mer kompisar då när du både hade tillgång till pengar och glass?
Ja, jag köpte ju kompisar kanske då, men absolut. Nej, men det är absolut.
Har din attityd och din personlighet, har den påverkat din karriär? Och i så fall i vilken utsträckning, tror du?
Absolut. Och det gör det fortfarande. Alltså, för nu är det ju mer att man kan ju säga två sätt, att hade jag gått igenom livet hittills med att vara stängd och inte öppen, då hade ju kanske inte så många som jag hade velat ringa idag och säga så här, men vad kul att hjälpa det. Men det är precis tvärtom, att nu när man sitter på andra sidan och ska välja sina partners, så är det ju de du väljer, det är ju de som du vet går i döden för det. Och det är ju det handlar om i slutändan, att liksom, alla är ju satt att göra någon form av jobb och prestera. Men sen finns det olika sätt att göra det på. Och jag gillar att ha folk runt mig som kompletterar mig. För jag har ganska bra koll på mina svagheter också. Så att jag är nog mer en sån här igångsättare. Dynamo. Nu kör vi där i riktningen. Och de som vill vara med på den där. De tycker ju faktiskt att det är rätt kul. Och sen dela saker med varandra.
Anser du dig vara lik många andra? Eller tycker du att du har en egensinnig personlighet och attityd?
Ja, men det, ja. Om någon, jag har ju fått, när jag slutade på 4:an, då beskrev ju Kasten mig som snäll. Och det kan man ju då tolka. Snäll kan vara positivt, kan vara negativt. Och mycket i den här världen är ju att det ska vara ganska tufft, det ska vara rakt på, det ska vara beslutsamt. Och jag tror att man kan vara det ändå, även om man är snäll. Sen kan ju snäll betyda att man är konflikträdd, och då kan har jag nog varit mer än vad jag kanske är nu. Så det är ju sådana saker man får jobba med. Men i grunden så handlar det om att man ser ett mål och sen är det vägen dit. Och ingen kan ju säga på förhand vilken som är rätt väg. För det är bara att börja traska.
Tror du att en egen personlighet och en egen attityd, för så som jag tror många med mig uppfattar dig, att du har som ett eget varumärke och du har en viss attityd och både glädjespridande och yvig personlighet som påverkar sin omgivning. Tror du att det är det som har gjort att du har nått de framgångar du har till större utsträckning än vad du faktiskt har åstadkommit, eller?
Det är ju ett val när du vaknar på morgonen vad du vill vara för sorta människa. Och sen råkar jag vara ganska glad och yvig, så att, och yvigheten kan ju gränsa till klantighet ibland, och det finns ju en sån story också. Men jag tror att det som jag har varit duktig på, det är att jag har insett vad jag inte är bra på, och sen har jag kompletterat med folk runt mig. Så att jag vet att jag är duktig på nätverka, jag är duktig på att se helhet. Och då är det klart att det finns en motsats till det.
Just det.
Jag är inte bra på detaljer. Mm. Fast jag är det ibland, vilket ju också är helt sjukt. Därför jag samlar på mig, dokumenterar, jag tar foton och sådana saker. Mm. Men jag skulle tillskriva, så att säga, framgången. Den har inte alls med mig som person, utan det är ju liksom laget som man sätter ihop.
Berätta om faktorer för din framgång, förutom det här med en personlig attityd. Vad tror du har gjort att du har gått så långt?
Ja, det måste ju vara någon runt om som tror på det till att börja med. Men jag tror det är viktigt om man är ung att man, även om man vill ha ett jobb, att man också väljer sin chef. Det tror jag är en framgång. Och jag hade ju då förmånen, ska jag säga, att hittills har haft väldigt bra chefer. Och de cheferna har ju tagit in mig för att komplettera dem, inte för att göra deras jobb. På den dagen som jag själv var då vd i, när vi startade Insight i media och marketinggruppen och allt där, så handlar det ju om att de jag tog in skulle ju stärka liksom mig som i den positionen.
Det här är ganska, det du beskriver nu är ganska svårt. Många chefer tar in det som man själv är. Man har en tendens att attraheras till den typ av person som man själv är. Hur har du överbryggat det som är ganska naturligt?
Nej, men om man nu kan jag ju bara prata för mig själv, men om man säger min första chef, han blev ju min role model efter. Det vill säga att P.O. Sjöberg hette han, var på Valles, det som är Claire känner idag. Och han såg ganska snabbt att den där killen som då springer som en Duracell och säljer ganska bra, om jag ska behålla honom så måste jag nog bjuda på min roll. Så att han klev ju av försäljningschefsjobbet och hittade sin egen roll. Och det var ju inte något stort bolag så, men det var i alla fall 9 personer som jag blev ansvarig för när jag var 23. Mm. Så det var ju verkligen in i hetluften. Och han kunde då göra saker som han tyckte kompletterade. Så han blev ju så att säga marknadsansvarig och har gjort det fantastiskt. Han är, tycker jag, fortfarande en av branschens personligheter. Och sen när vi då startade Insight i media 1987, då var det ju en kund som trodde på mig, som heter Göran Möller, som då startade både Initiativ och det som hette Swecom innan det blev Media kom. Och vi startade ju Media Support, och det var ju alla möjliga bolag då som startade med ett recept, kan man väl säga. Och då, Göran var ju en helt annan sort än vad jag var. Och jag var mer kanske då personalpersonen och han var så att säga ekonompersonen. Men vi var båda säljare när vi väl stod och skulle få kunder. Och sen på fyran så var det ju först Torbjörn Larsson, och han tog in mig för att, så att säga, man hade problem med attityden mot mediebranschen där jag då hade varit. Och sen kom ju Janne Skärman, och han är fortfarande kanske den jag har jobbat längst med, som då är där vi delar väldigt mycket när det gäller att se på människor, se på kultur och se på liksom innehållsfrågor och sådana saker.
Var det tråkigt när han slutade på fyran och du var kvar?
Ja. Absolut, men det var inget konstigt, för att han hade väl flaggat det. Så det, han hade ju en vision om det nordiska, och det ska man ju alltid ge honom, tycker jag, att det som var en av framgångarna fortfarande med fyran är ju att vi satsar på svensk drama. Och man vågar inte tänka om fyran hade varit fullt med amerikanska serier idag. Men det var modigt. Vi satsade 2009, tror jag det var, 100 miljoner till i innehåll. Och det är inte liksom att gå till jobbet, ta ett beslut och så skörde jag imorgon. Men du tror på svensk drama, och då får det någon form av konsekvens.
Vad är den största bedriften eller på fyran? Vad har du mest lyckats med där? Vad är du allra mest stolt över?
Oj. Nej, men jag tror att det är så mycket som hände. Det är ju inte jättelänge sedan som man pratade om digitalisering. Vi var ju liksom ett företag som stod på ett ben egentligen.
Analogt.
Väldigt analogt, absolut inte digitalt. Vi var störst. Och sen så skulle man då säga, okej, ska vi försvara den positionen? Eller ska vi liksom släppa sargen och våga gå helt in i det digitala? Och det kan man ju säga också då, det var ju jävla tur att vi gjorde den. Och nu är vi ju tillbaka till liksom år 2002 eller någonting. Där då Boxer kom och alla skulle så att säga starta sina olika plattformar. Och vi började med våra flerkanalssystem. Och då var det ju en typ av säljorganisation som fanns på Fyran. Och då valde jag ju att ta in ett säljbolag. Som då för att inte så att säga kannibalisera för mycket. Och det var ju Swilkenbridge på den tiden. Mm. Och de personerna gjorde ett fantastiskt jobb. Många blev sedan anställda i takt med att vi liksom tog tillbaka uppdragen från säljbolaget. Men jag tror inte att sådär efteråt att om vi inte hade tagit det beslutet och att om vi inte hade tagit beslutet att låta andra sälja först, då tror jag att det hade sett annorlunda ut. Så vi har ju ändå, så att säga, oavsett hur många kanaler vi hade, så försvarade vi ändå så att säga reklamandelen på marknaden och levererade ungefär samma räckvidd, fast hela branschen fick ju liksom mer att göra. Och så är det ju idag också, att alla kanaler som finns för att ha samma räckvidd som Fyran hade då för 10-15 år sedan. Så att alla den här så att säga fragmentiseringen på marknaden, den är ju grym. På gott och ont.
Om vi drar tillbaka tiden då, från innan Fyran, vi var ju redan borta vid glassförsäljning och så. Kan du inte berätta kort hur det började och om din karriär, så att andra som sitter unga idag och tänker, om jag skulle kunna bli chef en dag?
Ja, du såg ju mitt brev som jag skickade. Och just det här med faktorer, för att det är ju faktiskt så att det är tillfälligheter. Man måste ha lite tur också.
Just det.
Och det skulle jag ju absolut kunna skriva under på att jag haft. Och sen kanske man kan fråga sig varför man har tur. Men det kan ju vara återigen då att man är åtminstone glad. För att en sur vill du ju faktiskt inte hjälpa.
Nej.
Men då var det så att jag skrev ett brev när jag var 20 år. Och fick faktiskt ett svar. Och det var inte det jag fick svar. Det var så här, nej, du är inte kvalificerad för den här ekonomichefsrollen, skrev de för McDonald's till exempel. Så det var ju fantastiskt. Men då var det i alla fall en kille som jag fortfarande ibland träffar som heter Bengt Damqvist, som hade mediasäljarna, som då hade uppdragen att sälja allt på SAS. Och de var 4 personer och de träffade mig. Och tyvärr så var jag då lite junis, så att jag fick inte plats.
Och då var du alltså, kan du varit 18?
20 år.
Och skrev ett brev som var väldigt väl författat. Där du också skriver att jag har bristfällig erfarenhet från arbetslivet. Men jag har väldigt mycket vilja och allt vad det stod.
Ja, du får lägga ut det om du vill.
Ja, det var ett häftigt brev för att vara en sån ung och då oerfaren kille som skrev.
Och jag kommer i alla fall till intervju. Och då var det ju fortfarande, jag var 20 år, skulle man satsa på en ung människa överhuvudtaget. Och jag tror jag var där 5 gånger. Och sen så skulle det då vara the final då, när jag skulle träffa hela företaget. Och det var ju inte så många, det var 9-10 stycken. Åker upp i den här hissen på Kungsgatan 33 till 8:e våningen. I hissen så är det ju då en person som jag inte har en aning om. Men hon är en, jag kan inte säga äldre dam, men hon var väl i min ålder jag är nu. Men jag öppnade hissdörren. Och så visade det sig att det där var ju rätt person. Så att i mötet så säger hon då, som heter Barbro, att hörni, nu får ni fan ta i er. Den här killen, han har stil, han kommer fixa jobbet. Varför håller ni på vela för? Kör nu. Och så blev det. Och så var jag kvar där i några år.
Har du haft några speciella knep eller tricks för när du har suttit på intervjuer? Eller vad har gjort att du har fått positioner? Till exempel som den här som du inte var kvalificerad för då. Vad har gjort att du har kommit igenom? Förutom att öppna hissdörrar.
Ja, men jag tror att det hänger ihop med timing, med att återigen att vara på rätt plats. Det är ju liksom en, ibland kan man säga att du hade tur, ja, absolut, och kanske då en rätt timing. Och jag kan absolut se ett antal sådana tillfällen i livet, men det, jag skulle säga att jag kanske i varenda jobb har varit så. Jag har ju inte sökt jobben aktivt, utan jag har ju, det har ju blivit timing om att när jag ska byta.
Har du någon gång överdrivit din förmåga för att få en tjänstposition eller möjlighet?
Det har man säkert, men inget sådär att det handlar ju, alltså om man är en krigare på det sättet, så handlar det ju om att bevisa för omgivningen att man klarar av jobbet. Och när du släcker lampan på kvällen så är du ju mest osäker på dig själv. Och den tror jag de flesta, när man egentligen är själv med sig själv, så är man ganska liten.
Tror du att övertro på sig själv fungerar som placebo?
Jag tror ju att i de företagen jag har varit, med de cheferna jag har haft och i de positionerna, så har det ju varit så extremt mycket att ta in varje dag.
Mm.
Så mycket handlar ju om att ja, du har en grundstrategi, men sen kommer verkligheten emellan. Och där tror jag kanske att jag har varit ganska duktig på att ta in den här verkligheten, se nästa steg och få mina mannar att liksom att nej, nu måste du byta fot eller riktning, för att vi ska åt ett annat håll innan det ens har hänt. Så att jag tror, jag skulle inte säga att jag har haft en övertro på mig själv i alla fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Snarare tvärtom, att jag kanske, just när jag släcker lampan, att man säger shit, är jag verkligen så här, är jag värd det här?
Just det.
Att, ja, nej men
nej. Så typiskt att man tvivlar på sin förmåga snarare än
att... Ja, att det är så mycket grejer som kommer att hända. Med digitalisering, hur tar man ens in det?
Mm.
Nu kanske då alla pratar programmatik, men sitter fortfarande i en väldigt analog miljö. Hur ska jag liksom göra det här, om du är ytterst ansvarig? Och du vet att din affärsmodell inte kommer att hålla om 5 år. Då har man lite att tänka på när man går och lägger sig. Om man är ansvarig. För det är liksom, det är en sak att vara chef och ledare. Men det är just att det här, du har ju ansvar för människor när du går till jobbet. Det är som att de ska ju fortsätta ha lön här ett tag till.
Vad är det mest intressanta, mest fascinerande eller förvånande som du har varit med om under din karriär? Är det något specifikt som du kommer ihåg från din karriär och ditt yrkesverksamma liv?
Ja, någonting kommer ihåg, absolut. Det är ju allt ifrån att vi startade ett initiativ media av ett skäl. Det var ju att TV3 startade och vi såg att TV kommer att ta för sig. Vi började ge ut böcker, kommer jag ihåg, därför att vi ville liksom utbilda branschen. Både i TV, det var Micke Werner som skrev bok. Vi gjorde radiobok och efter det så startade vi ett radioföretag. Vi gjorde internet och startade vi ett bolag kring det. Så att det var så vi lärde oss liksom den nya tiden. Att,
så det var en väldigt stor transformation både för
ja,
er och...
Ja, absolut. Och det var ju ingen som kunde något. Alltså, om man vrider tillbaka klockan så var det ju lite engelsmän som kom till Sverige och var TV. Och ju mer så att säga, engelska de var, desto duktigare upplevdes de. Men det var ju inte sant. Men sen det är ju först när system och liksom det har blivit på riktigt som alla kunde kriga.
Du nämnde tidigare att man, när man släcker lampan kan man vara rädd. Så finns det tider i de här stora förändringarna där du har varit rädd eller tvivlat? Och i så fall, när kan det ha varit och hur har du upplevt det?
Ja, jag menar, så om vi tar initiativtiden, då gick ju liksom tankarna mer åt, kommer vi att klara det? Vi hade ju inga kunder när vi drog igång. Och jag hade så roligt minne från första veckan med mina första två anställda. Då hade vi ett kaffemöte och vi var exakt fyra stycken då. Och då kom första frågan till mig och säga, när ska vi ha konferens? Det var typ nästan första. Och jag svarade, men vi har inga pengar. Och då var svaret tillbaka, vadå? Man kan väl ha avskrivning?
Åh, vad intressant. Att, det här var innan ens hade dragit igång en verksamhet.
Ja, det fanns inga pengar i kassan. Så att det var ju som, redan på den tiden då. Jag kokade kaffe på morgonen, men samtidigt så här efteråt så var det en fantastisk tid. Jag var först där, jag fixade kaffe, medarbetarna kom, de var glada. Och jag sprang ut med väskan och skulle hitta de första kunderna. Och det var ju när vi då fick till slut on-off som stor kund. Då kunde du liksom ta nästa kliv, för det är ju lite så det funkar. Men det är ju egentligen tiden när du, alltifrån Valles-tiden när du lyfter luren. Hej, det är Micke på Valles, kan jag få komma och träffa dig? Och många av de där som man ringde till då är ju fortfarande kvar i branschen, om jag ska vara det. Mm. Så att jag tror insatsen i liksom att röra på fötterna, det har du ju alltid igen.
Hur började det? Hur fick ni runt i början? Vad var kapitalet i början? Och berätta om den, hela den resan.
Det var ju... Alltså, nu gick ju Leon Nordin bort här för... Han var ju faktiskt min styrelseordförande lite senare. Så att det var också en tid. Men innan det då så var det ju att... marketinggruppen som de hette, som då var lite utmanare. De fick alla kreativa avknoppningsbyråer som kunder. Och då fanns det ju några amerikanska byråer. En av dem var Lintas, en annan var Grej och så vidare. Och de hade ju egna medieavdelningar. Och med den idén då så var det att om vi startar ett bolag ihop med Lintas i det här fallet, så kom businessen över och personalen. Mm. Till en början så ville de inte flytta vare sig business eller personal, så då drog vi igång ändå. Och idag så, om man tittar på initiativ, om du träffar Urban, så kan jag berätta liksom fortsättning på vad som hände, för att de fick ju över Coca-Cola och så vidare. Så att det var ju den tiden. Men det var en kul tid.
Hur utvecklades det då? Vad hände med det?
Ja, men det var ju en tid där med... Nu kommer jag inte ihåg exakt tid. Men jag skulle tippa att det är 98 kanske. Eller kan det inte vara. 89 måste det vara. Då fanns det ju personligheter som Tom Gester, som då hoppade av och startade eget. Gester & Company. Och han lämnade ju då en stol, kan man säga, då, som Stockholmschef för den då... Näst största firma var väl marketinggruppen då, nuvarande Karat, som hette Intimed. Herregud vad det här känns gammalt. Så att, och sen så fick jag då egentligen köra dubbelt ett tag med initiativ och marketinggruppen. Och sen gick jag över fullt till marketinggruppen och så rekryterade min efterträdare. Och sen efter några månader så blev jag vd för marketinggruppen, som idag är Mec då. Så där var jag faktiskt i 10 år, kan man inte heller tro.
Nej,
för det låter som gammalt. Så förstår du hur gammal, fan alltså. Det
låter som
det är helt skydd. Man säger såhär 16 år på 4:an, men jag sitter bredvid någon då, så hur gammal är du?
34.
Då var du typ 18 år alltså. Ja. Så att jag förstår ju, de flesta som man träffar, så, va? Hade du ett liv innan 4:an? Men det hade jag. Jag kanske hade egentligen ganska många liv innan 4:an då. Så var det.
Vilken period har varit den mest... Men gynnande, eller den du själv ser tillbaka på som med lumpen, det var inte så kul då, men i retrospekt så...
Men jag skulle nästan knyta tillbaka till Pio där, min första chef. Vad han gjorde, han flyttade ju på sig för min skull. Mm. Men det blev ju indirekt för hans egen skull också. Det tror jag att jag har haft med mig senare, för att på marketinggruppen och även på initiativ, då hade vi... ganska snabbt, för det var ingen som ville jobba med media. Alltså det var ju på den tiden. Jag fick slåss för min första fax, för alltså, vad skulle du med den till? Vad skulle du skicka för något? Det var ju Telex. Alltså det var ju på den tiden. Så jag har ju fått vara med om ganska mycket digitalisering. Det är ju helt sjukt.
Nej, oj, det låter ju konstigt. Ja,
men då i alla fall så att då hade vi olika vägar in. Vi bestämde oss att det finns två vägar in i den här branschen. Det är antingen i växeln, eller det är post i vaktmästeriet. Och det tycker jag är så att det kan jag tycka är lite synd idag. De som kommer in på de där tjänsterna, de blir kvar. Men vi hade ju det som ett sätt att se om folk var duktiga. För om du stod i postmästeriet, då packade du ju liksom annonsmaterial varje dag. Du visste ju exakt varenda stad och du gick ner på postnummernivå. Och den som var duktig på det där var ju liksom, kunde ju kunderna, visste hur deras medieplan såg ut, fast från ett helt annat håll.
Ja, just det.
Och den som var, som jag tog in då tidigt, var Torbjörn Larsson som blev vd för Mindshare. Han var då 19 år och spelade handboll.
Mm.
Och jobbade ju inte liksom som en 8-5 person. Men jävlar vad han var duktig på postnummer. Och det har jag nu när han jobbar med Volvo, han jobbade med ATG, han kunde allt. Niklas Andreasson, samma sak, som också en branschpersonlighet. Och sen hade vi väldigt många då som gick genom växeln, som då faktiskt pratade med kunder varje dag. Och har du då rätt service och du blir omtyckt av en kund i telefon, då blir det är viktigt att liksom lyfta på luren till en kund. Hej, det är Sabine. Och hej, vad roligt. Och att behålla kunder idag är ju liksom, det är viktigare än att få dem. Att det var, och så hade jag ju när jag var säljare också, att det var ju ofta, de flesta av mina konkurrenter ringde ju alltid och skulle prata med chefen. Men jag åkte ut med bullar och hyacinter och gick förbi, som det heter, och gick upp och bjöd receptionisten på någonting. Så varje gång jag ringde, då sprang hon ju runt och hämtade dem jag ville prata med.
Varför mer affär har du gjort genom just sån här typ av försäljning som det ju är? Och kan du berätta om något case inom försäljning där du har tagit till sådana lite annorlunda sätt och nya infallsvinklar?
Ja, alltså jag har ju hur mycket case som helst med hur vi har byggt, framförallt på fyran med allt ifrån Blocket som då hade 5000 besökare i veckan första gången jag träffade dem, till Mekonomen och Rusta, allt vad det har varit. Men det börjar ju alltid i någon form av möte, och sen så fortsätter Rusta till exempel. Tog det 3 år och han varje gång så sa han, jag hatar tv. Och då blev jag bara ännu mer triggad. Och till slut så säger han bara så, ja men gör den där filmen då och bevisa. Och då är det det finaste du kan få liksom, när du får ett ansvar.
Vad sa Rusta sen?
Rusta är nog fortfarande glad, och jag är fortfarande så att säga väldigt god vän med ägaren där. Men det är sånt som triggar mig liksom, att få ihop folk, få ihop affärer, få ihop olika samband som är liksom, att det inte är givet från början. Och sen hamnar vi ju i såna här saker som att fyran gav sig in och startade ett varumärke som Lifebike, för att vi trodde på elcyklar. Det är ju elcyklar idag. Vi var lite tidiga och vi var bättre på reklamen och hålla på med cyklarna som sådan. Batterierna tog slut för tidigt och det var lite för dålig kvalitet i Kina-cyklarna. Men idén var bra och vi körde på det och vi trodde på det. Jag har haft förmånen som sagt att träffa människor och varumärken. Det är ju hundratals case genom åren. Och en av de här som jag faktiskt berättade för en annan igår, som jag gärna kan bjuda på, men de här med personlighet som har mod. Jag brukar säga att varje gång jag träffar en kund eller ett varumärke så tänker jag på 4 stycken, och det är DRUM, och det är bara för att det ska komma ihåg själv. D står för distribution, R står för relation, U står för unikitet och M står för mod. Och då är det så att om jag träffar ett varumärke, säger vi, och då är det så här, vad har det för distribution? Ska reklamen bygga distributionen eller alltså, någonstans för att kunna räkna? Har en relation med sin slutkund eller via återförsäljare, säger mig någonting. Är produkten unik? Då kan det liksom gå igenom rakt av. Men den sista då, som är mod, det är ju personen på andra sidan som du ska skaka hand med. Och för mig räcker det ofta med att du gör saker på ett A4 eller på en servett. Om du tror på personen. Rusta var ju en sån, han ägde ju skiten. Ayad Al-Safar som ägde Europen ägde skiten. Och då är det mycket enklare, för att då vill båda lyckas. Men då, det jag skulle berätta då, liksom gå igenom rakt av. Men då som jag önskar någon gång jag fick göra samma, det var Janne Karlsson på SAS. Och vi hade precis fått kunden. Och jag skulle upp den här stora dagen då att skriva på avtalet. Så hade jag skickat över avtalen och jag hade fått en tid. Och han var ju en upptagen man, så att jag hade fått typ 7 minuter i hans almanacka, och det var verkligen så. Han hade ganska stort rum ute på Frösundavik, och jag kommer dit och går in i rummet. Och han sitter där, och jag känner mig mindre och mindre när jag går fram till bordet. Och så ser jag att mina 2 kontrakt ligger på bordet. Och uppslagen sista sida där han ska signa. Och hela tiden så håller han sina ögon på mig. Han släpper dem inte en enda gång. Och sen kommer jag fram, då tar han fram en gul notis som inte gör, alltså bara så skriver på, och så skjuter han avtalet tillbaka. Så här, Mikael, om du inte sköter det så tar jag bort den där.
Nej, vad skönt.
Jag tycker det är bland det coolaste jag har varit med om. Och jag önskar att jag kunde göra det där någon gång. Oh. Typ om man köpte en lägenhet eller något. Men sen, relationen och liksom leveransen gör ju att du bara, du vill ju aldrig tappa en sån kund. För mig har det ju varit jätteviktigt med nätverkandet, och inte minst att du får ihop andra människor med varandra. Så att liksom, att jag tänker ju ofta på vilka som sitter runt bordet, och du borde träffa den, och liksom, det handlar inte om mig, utan det handlar om att alla ska liksom växa.
Jag tänkte implementera något som heter LUS, som man gjorde på 80-talet.
Lunch utan slut.
Ja, och så här, för att
den har vi kört sedan 80-talet.
Ja, ni slutade aldrig.
Nej, det är rätt. Håll i det bara. Mm. Marketinggruppen, jag menar, vi var väl nu på slut, så är vi över 200 anställda på säljet i olika former ute i landet. Och du har ju ett ansvar. Och återigen tillbaka till det här med att de du jobbar med kasten nu senast, att du liksom, att du har en naturlig roll för den yttersta ansvariga. Och från att ha varit då längst fram, så har inte det varit mitt behov att vara längst fram, för att jag kan komplettera på annat sätt och ändå liksom köra mitt race. Att det, jag tror fortfarande att det man vill ha mig till, det är det där att hur fan tänkte han där, och sen så är jag en annan tänkare, på gott och ont.
Vad är det mest prekära som har hänt då? Om du har någon dråpligt event som har hänt som du...
Oj. Min personliga favorit. Jag kan inte. Men det här är alltså i ett möte på Telia. Och jag kommer in sent. Men det är ganska trångt i det här rummet. Så att jag liksom är tvungen att springa fram. Och där står projektorn. Och den kommer jag åt såklart på vägen. Och så skulle jag hålla en föredrag. Och jag börjar gå runt i det här rummet. Och helt plötsligt så går jag förbi en högtalare. På den här högtalaren så står det, liksom, som jag inte ser, står en kaffekopp. Och jag fastnar med lillfingret i örat.
Är det möjligt?
Och jag blev ju skiträdd, så jag kastade den där. Ja. Så att det var ju en del
som var full med kaffe.
Ja, det var inte full, men det var ju kaffe. Så att, och det är klart att folk undrar vad håller han på med. Han
kom in och, hur går det till?
Han kom in och förstör. Och det var ju kläder och allting. Men det finns värre saker.
Och det här var innan du skulle stå framför den här publiken?
Ja, men det är just ett sånt möte.
Det var en icebreaker helt enkelt.
Ja, det var det ju. Men min värsta, det är nog att jag har förstört en metrobutik som... Ja.
Hur förstör man en metrobutik?
Lätt att hänga.
Ja, precis.
Ja, det här var en fredag. Jag skulle hem, klockan är... Ja, du vet, man ska bara skynda sig in. Och just det, om man då har den här som jag, att det ska gå fort och inte tänka klart då. Så jag går runt och jag handlar. Och på den tiden, hör det till storyn då också, då fanns Heinz ketchup i glas. Och det fanns 1 kilos glas. Jag går fram till ostdisken, och då vet ju alla hur en ostdisk ser ut. Den ser ut sådär, och så lutar den och så rakt ner. Och den här själva lutningen, det är för att man ska kunna titta ner i ostdisken. Men inte jag. Så jag ställer mig ovanpå den här ostdisken. Och med följd att den där är löst, den där skivan. Så att det är typ 4-6 meter glas som bara åker rakt ner i ostdisken. Och folk blir så chockade av att det bara smäller. Det är ju glas överallt. Jag har kommit in en kille och kastat glas in i ostdisken. Så jag bara går. Och tar med mig vagnen och går fram till kassan. Och bara står och matar upp grejerna. Jag vill bara ut. Och så känner jag efter den här 1 kilo ketchupen. Och sen slår jag den vagnen.
Nej.
Så den åker ju i golvet. Så att under, ja, det här kan ju vara max 5 minuter jag har varit inne i butik. Placerat ostdisken och kastat knasen. Ut en 1 kilo.
Den där Heinz kändes jättejobbig.
Ja, den var väldigt jobbig. Men jag kan säga att alla blev så chockade, så att jag på riktigt, jag betalade och kom ut ur butiken jättefort. Stack.
Du bara drog. De fick lite att göra efter du.
Ja, jag vågar inte ta. Det finns ju inte längre.
Yes. Eller hur?
De var tvungna att stänga.
Så länge.
Ja. Nej, men det var roligt.
Klanteri har gått igenom hela din...
Ja, det kan man väl säga. Det har blivit lite tråkigare på slutet, för att jag gör inte lika mycket grejer kanske. Men...
Man måste ju lära sig någon gång.
Det.
Vad är det man inte vet om dig?
Nej, men jag hade till och med försökt att vara med i ett punkrockband.
Mm-hmm.
Som heter Alien Beat. Det var ju några år sedan.
Vad hade du för roll i det?
Trummor.
Mm-hmm.
Men blev ganska snabbt utbytt.
Är det så?
Jag var ju aldrig någon, jag var inte någon smidig kille i skolan på idrott och sådär. Så att jag fick ju börja med simning. Det var ju ensam sport.
Men det här med att vara en del i... Det är också en sån här vilja som vi alla människor har. Att vara accepterade och bli omtyckta och älskade och del i någonting. Mm. Har det här varit någonting som har drivit dig, tror du?
Absolut. Absolut. Ja, men jag tror att, som jag berättade, att jag var inte någon smidig kille i skolan på idrott och sådär. Så att jag fick ju börja med simning. Det var ju ensam sport.
Har du aldrig varit rädd att det ska gå åt pipsvängen? Och har du någonsin lyckats gå åt pipsvängen ordentligt?
Ja, men det är ju samma där, att om du följer liksom lusten och du följer kroppen, så förstår du ju till slut att risk är ju samma sak som möjlighet. Men att det finns rädslor i att misslyckas, absolut. Det är som... Det kan jag ju fortfarande känna, men jag är ju helt ny på en ny bransch, helt nytt typ av jobb. Men ska jag få göra mitt bästa.
Och med det tackar vi Mikael Grimborg för att du tog dig tid att vara med i vår podd och hade förtroendet att vara med i det allra första avsnittet. Huvaligen, vi var nog båda nervösa. Vi önskar Mikael Grimborg jättelycka till i sin nya tjänst på Synsam som koncernmarknadschef. Ha det gott allihop och tack för att ni har lyssnat.
Jag var lite långrandig. Och så tappade jag bort mig.